Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Det var en stor sorg den här veckan när man fick reda på att Adam Alsing, vår kära Adam Alsing, gick bort i corona, bara 51 år gammal. Så jag kände att jag ville släppa ett hyllningsavsnitt till Adam. Vi spelade in det här avsnittet för ett år sedan och jag lyssnade på det och kände verkligen så här, wow, han är en sån fantastisk, magisk, härlig person som har inspirerat mig sedan jag träffade honom första gången så otroligt mycket för 15 år sedan. Och därför känner jag att nej, det vore bra att bara släppa ut det här och hoppas att ni gillar det också. Det var så här att jag träffade honom för 15 år sedan första gången. Det var när jag kom till SBS Radio och kom dit som 20-åring och började sälja radioreklam. Och på den tiden så jobbade han på morgonen på Mix Megapol med Gry Forssell. Och då när man kom dit, och på den tiden bodde jag också i en så här flyktingförläggning i Brandbergen, och sen så träffade jag Adam Alsing där. Och jag minns första gången jag träffade honom att han var så sjukt trevlig. Han bara tyckte att jag var en av 70 säljare, men han såg mig, och han, när jag hade sålt väldigt bra, så hade han hört det och han kom och gratulerade mig och gratulerade många andra runt om. Och det var inte så att jag var så himla mycket speciellare än alla andra. Det var så att han fick människor runt omkring, oavsett vad de gör, oavsett vilka de är, att bli sedda. Och det här betydde så otroligt mycket för mig, att jag kände mig sedd av en person som var så otroligt ödmjuk, schysst, snäll och rolig. Ja, det var en så här väldigt speciellt moment, och det har funnits kvar under hela de här 15 åren. För nu är jag 35 och det här var när jag var 20 år gammal. Och när man ser också alla hyllningar nu efteråt, så är det inte bara jag som har blivit sedda. Alla hans fans har blivit sedda, lyssnare, alla hans vänner, alla hans kollegor genom tiderna. Han har verkligen fått alla att bli sedda, och det tycker jag också är så otroligt stort. Och det var så här att Jag pratade med Robin Sharma, han som har skrivit boken Munken som sålde sin Ferrari. Och då var det så att han var ute i skogen och så träffade han en person som han bara började prata med. Och då sa han så här att jag träffade en person för några veckor sedan. Och ni vet så här, när man träffar en person och bara känner att den här personen, en sån här typ av person kommer jag bara träffa någon gång i hela mitt liv. Och då hörde Robin Sharma och kände det så här, wow, tänk att vara en sån person. Tänk att vara en sån person som folk runt om känner så här, fan, man träffar bara den någon gång i sitt liv. Adam Alsing var en sån person. En sån person som man känner så här, bara, wow. Han har sån karisma, sån utstrålning, sån glädje. Han får folk att bli sedda. Och en sån person träffar man bara tyvärr någon gång i sitt liv. Nu får vi lyssna på ett hyllningsavsnitt som vi spelade in för ett år sedan, där han berättade om hela sin karriär och mycket fantastiska lärdomar, hur han började som DJ och sen så har han blivit en av Sveriges mest folkkära personer. Mina tankar går självklart till hans familj, till många av hans nära vänner och till hela den här situationen. Jag vet att det är otroligt många lyssnare också, folk som har följt med under hela vägen, som tycker att det känns otroligt tufft. Och sen också går det till honom. Han var 51 år, han var alldeles för ung, han var alldeles för hungrig, han hade alldeles för mycket att ge, och han skulle också nu precis bli farfar. Nu lyssnar vi in hyllningsavsnittet till Adam Alsing.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Adam Rolf Engelbrekt Alsing.
Oj, tack så mycket och tack för att du fick med alla mina namn.
Ja.
Fast jag heter ju då, enligt passet, Rolf Adam Engelbrekt. Vilket är jobbigt nu med när man ska ut och flyga. För på flygbiljetterna måste du skriva det första namnet i ditt pass som ditt förnamn.
Okej, okay. Och det är då?
Rolf. Och det är min pappa.
Ja.
Vi har ju liksom någon slags namngivningsregel eller tradition i vår familj. Att förstfödda sonen i varje ny generation skola hava sitt eget namn, sin faders namn och släktnamnet Engelbrekt.
Ja.
Så att mina barn heter då Adam Sebastian Engelbrekt och Adam Kasper Emanuel. Så att när vi flyger, jag vill bara säga det här, så heter ju jag Rolf Alsing. Och så har jag två söner då som heter Adam Alsing. Så det blir fel.
Det var struligt alltid.
Ja, det blir svinstruligt. Ena sonen har bytt ordning på dem, så jag funderar på att göra det också.
Men Rolf är ändå ett fint namn. Skulle du kunna tänka dig att skippa Adam helt och bara ta Rolf?
Nej,
från och med nu. Nej, men kör en. Vem var det som bytte namn nu igen?
Av de man hade att välja på, så att säga, så kunde man byta tilltalsnamn.
Ja, nej, men det var en, var det Tommy Körberg som bytte namn? Nej, inte Tommy Körberg kanske det var.
Tommy Nilsson
gjorde det en gång. Men det var ju en sån här PR-kampanj.
Nej, men det var ju när han blev Black.
Black, ja.
Ja, men det var ju bara reklam.
Ja.
För någon chokladlakris, lakerschoklad.
Precis, jag funderade på om det var någon sån här jättedildo först och början. Men...
Nej.
Nej, men du ska inte kunna döpa om det till Black.
Nej, inte döpa om mig till Black. Det skulle jag tycka var väldigt konstigt.
Men det känns ju som ändå att du, det man inte väldigt många vet om, att du har ju ändå lite officiellt gått ut och visat ditt kön.
Men vänta lite nu. Men vad har det här med smeknamnet Black?
Nej, men att det... det känns, jag förknippar i alla fall Black till väldigt, väldigt välutrustad.
Okej.
Okay. Och om du ska byta något till Black, och du har ändå officiellt gått ut och visat ditt...
Jag har inte officiellt visat mitt kön överhuvudtaget. Nej. Det jag gjort, det var, jag har ju opererat höfterna. Så jag har höftledsartros har jag haft. Så att jag har inte haft någon brosk mellan höftkulan och den skålen som ligger i bäckenet. Så benet har varit mot benet, så jag hade fruktansvärt ont i många år. Och jag kunde knappt gå, ärligt talat. Det var skittråkigt och jobbigt och dåligt. Men jag kämpade på
det. Jag kommer ihåg det faktiskt.
Ja, vi jobbade ju på
Jag såg att du haltade fram.
Ja, jag hade så jävla ont, för att tala klarspråk. Det gjorde jätteont sista halvåret där, så hoppade jag med... Jag hade en sån här GV-krycka, så hoppade jag typ på ett ben till bilen och sen satt jag i stolen och sände och sen åkte jag hem och satte mig i en fåtölj. Jag kunde inte röra mig. Plus att jag blev sur och tvär och vrång hemma. Så att då sa nu får jag göra någonting åt det här.
Och inte så gammal heller. Nej. Och började redan bli typ värre än pensionärerna.
Ja, när jag hade rehabgruppen sen var jag ju, ska vi säga, 40 år yngre än den yngsta. Det var ju mycket äldre som får problem med sånt här. Men jag har dåliga broskgener som jag brukar säga. Det är för att det inte fanns någon brosk. Det skulle finnas en centimeter brosk mellan höftkulan som gör att det är mjukt och fint. Jag hade inget. Så att det låg ben mot ben. Hur som helst. Då gjorde jag den operationen och sen i samband med det, typ någon vecka efteråt, hade jag bokat in mig som gäst på Petra Medes show som gick på TV3 då. Som var rätt roligt. Och då tog jag med mig röntgenplåtarna. För hon var nyfiken på, och jag tänkte att det var bra, att kan jag förklara, kan jag ge höftledsoperation ett ansikte, det har jag inga problem med.
Fantastiskt.
Ja. Och så jag tog med röntgenplåtarna och visade upp dem i TV. Det jag inte tänkte på, det var ju att de visar ju också outlinen av penis. Jag hade ju bara tittat på själva operationen. Jag tänkte ju inte alls på att man ju faktiskt såg, ja, en ganska tydlig penis outline.
Ja. Och var du stolt när du såg det? Var det varmt i rummet? Var det kallt? Det känns som att man kör röntgenbilderna är inte det varmaste.
Det var strax över normal temperatur.
Okej, förstår.
Men vad kul att komma till Framgångspodden och prata om när man visar penis.
Nej, men det är så det är.
Ja, det är det.
Det är en del av framgången.
Nej, jag har lyssnat på flera. Jag har inte hört någon har fått berätta om sånt.
Nej. Det är inte så många som har såna stories.
Nej, okej.
Okay. Så när man väl har bara, det var ju precis innan du berättade om det, då kände jag att men det här är ju det här är ju fantastiskt. Det är inte så många som kommer och ska sätta ansikte på höftledsoperation och visa sin penis i TV.
Nej, det var inte det jag berättade i och för sig, men fine.
men jätteroligt också att jag tänkte på det nu inför att jag har ju fått äran att vara med i din show.
Ja, det har du på
jag
TV.
Jag har suttit i Adam Live och käka semlor.
Ja, därför att det vet förmodligen lyssnarna vid det här laget på Framgångspodden, men Alexander är ju en ätmaskin. Han har ju fortfarande ett hamburgerrekord ute i Haninge.
Exakt.
Där du käkade väldigt mycket hamburgare.
Ja, så här, 8-200 grammare, en liter cola, en halv liter gräddglass, en stor på fritt och en tårtbit. Den väger ungefär som ett spädbarn, över 3,5 kilo.
Och så får du ditt namn på väggen och
ja, då får jag en tallrik då med graverat.
Det är det sjukaste. Ja, men då hade vi väl någon sån här semmelätartävling, va?
Ja, men det var nog förknippat till semmeldagen måste ha varit.
Och jag vill minnas att du vann överlägset.
Ja, men jag vann. Jag tryckte i mig närmare. Jag tror att det var i alla fall det var stora semlor. Det var det som var jobbigt. Det var inga så här att man var så små. Nej. Små semlor. Det här sparar man inte på vare sig marsipanet eller grädden.
Eller brödet.
Det var 8 semlor, så bagerisemlor. Som såg ut som pizzor i varenda semla.
Ja, du var duktig. Vilka tävlar du mot?
Någon jäkla cykelsnubbe. Någon som cyklar jättemycket tror jag. Jag vet inte, och någon till då.
Det var någon idrottsman då som jag tänkte hade bra aptit och förbränning.
Ja. Men det var kul. Det var inte så kul. Men...
Ja, fast du vann ju.
Jag vann, det var kul. Ja. Men det var ganska... Jag tyckte att det var... Det man inte... Om man ska äta väldigt mycket semlor, som jag inte hade gjort innan, men jag hade ju möjlighet att äta allt mycket, så var det marsipanen är vidrig.
Ja, jag gillar inte semlor, jag hatar semlor, just för marsipanen.
Mm. Ja, men vad kul att vara med och kul att du är här nu, jätteroligt.
Ja, det tycker jag också, vi har ju känt varandra i några år.
Ja, jag har ju gått och, kan man säga att jag har betalat din lön?
Ja, eller tvärtom. Jag vill ju gärna tänka att det är jag som har betalat din lön. För hade inte jag sänt radio, så hade du inte haft någon reklam att sälja. Då hade du ju inte sålt en enda reklamslogan eller snutt.
Nej, men det var ju i och för sig väldigt rätt i.
Å andra sidan, hade inte du sålt, så hade jag inte fått någon lön. Så att, det
då, då hade du sålt ägget. Radio. Ja, men det är verkligen det är båda delarna. Men det var ju så att när jag jobbade på SPS Radio som säljare, så var ju du på Mix Megapol.
Mm. Och du är ju en legend i säljsammanhang. Det vet du kanske.
Ja.
Ja. Det var varje år så får säljarna ny budget. Jag berättar nu för lyssnarna som kanske inte vet. Och det finns det på säljavdelningarna, det finns det väl på alla säljavdelningar verkar det som. En klocka man klingar i om man har gjort någonting väldigt bra, sålt något väldigt bra eller sådär. Och varje år så dröjde det väl ungefär till den 25 januari. Så gick Alexander Perlos fram till klockan. Klingade den, då hade han sålt sin årsbudget.
Ja, den är sjuk alltså.
Ja, men, och sen höjde de ju den för varje år.
Han dubblade den typ.
Ja, Och du klingade fortfarande i början januari, i slutet januari, början februari. Mm. Fan, måste vara knäckande för kollegorna att du säljer klart.
Oh, jobbigt.
Men jag kommer ihåg, jag frågade dig en gång hur du gjorde. Inte för att jag vet så mycket om sälj. Jag vet lite grann om hur man säljer tv-program. Men inte hur man gör sånt där. Och jag frågade dig en gång vad hemligheten var. För jag var så fruktansvärt nyfiken på varför du var 11 månader bättre än de andra. Och då sa du till mig att det fanns ingen hemlighet egentligen. Att du ringer mycket fler samtal än alla andra. Du sa då att du ringde måndag, tisdag. Planerade onsdag. Ringde tillbaks torsdag, fredag. Och så bara matade du. Och det är väl hemligheten då kanske?
Snittet var väl så här. Att man skulle ha 8 möten per dag. Eller per vecka.
Ja.
8 liksom bra bokade möten. Jag hade väl dubbelt där. Ungefär 16 möten i veckan. Så jag hade mer möten. Jag ringde mera. Jag, alltid när jag satt i bilen så hade jag... jag körde ju handsfree, men jag hade alltid mina kunder utskrivna på 2 stycken A4-sidor som jag hade häftat ihop och sen plastat in. Ja. Så jag hade alla mina kunder i storlek 4. Alltså alla mina prospects och kunder. Så bara såg jag telefonnumret, så satt jag och bara ringde hela tiden när jag satt i bilen, mina befintliga.
Även om du inte skulle sälja, bara ringde och höll kontakten?
Nej, men någon, jag bokade upp möten med dem, uppföljningar. Ja. Så att något sånt syfte var det väl oftast. Men jag hade konstant... När jag hade, det fanns ju, jag vet inte om du minns det, men en magic-dag. Som är då att man säljer lite billigare pris under 24 eller så här 12 timmar, så säljer man lite billigare.
Ja, det blir sån drive, ja.
Ja, en sån drive.
Ja, då skulle man vara med där, jag kommer ihåg. Är det då man som programledare skickar hälsningar hit och dit?
Ja, kanske det, kanske man gör. Jo.
Hej, hej, det här är Adam Alsing. Alexander kommer snart att träffa dig. Han har ett fantastiskt erbjudande. Ja, lyssna på det, så hörs vi i Mix Megapol.
Ja, fantastiskt. Då hade jag dubbla handsfree, så att medans det gick... Alltså, jag ringde så mycket kunder under den dagen. Så jag liksom ringde på ena telefonen. Och sen när jag gick toner, om inte den svarade så startade jag nästa direkt. Så jag hade så här dubbla igång hela tiden. Ja. Och sen var det liksom den som svarade först. Om jag gick 4 toner och den ena svarade, ja, då tog jag den, så klickade den andra och sen ringde jag tillbaka senare. Och, så jag hade verkligen... Ja. Jag var helt svettig efter den dagen.
Ja, men du sålde ju mycket också. Jag kommer ihåg den dagen du gled upp i din Porsche.
Mm. Det sjuka var under den dagen, alltså nu pratar vi ändå att jag var 20, 21, 22 år gammal. När jag lyckades bäst på den här dagen så tjänade jag närmare 400 000 på en dag.
Alltså till dig?
Mm.
Fy fan, vad gjorde du då? Du var 22 år och så jävla mycket pengar. Jag inser att nu att det inte är du som ska intervjuas, men det skiter
nej,
jag. Jag är nyfiken.
Nej, men jag bodde ju i en så här flyktingförläggning när jag var 20 år. När jag fick jobbet på Espress Radio, då bodde jag i flyktingförläggning i Brandbergen, som jag fick av SOS då. Jag bodde på familjehem innan. Så när jag kom dit så var det här jättestort för mig, att jag fick mina 15 000 i månaden. Och ja, kort och gott hade möjlighet att tjäna mer pengar. Men jag såg det som min chans i livet.
För att det här är
jag såg det så här, det är min chans i livet. Jag måste göra det. Så jag var inne helger, jag jobbade sent på kvällar, jag kom först, gick sist, ringde mest möten, mest. Vilket gjorde att jag säkert blev säkrare också på alla mötena. Mest avslutningsfrekvens, mest kundkontakt, mest. Och samma sak som du också, gör man de här 10% extra eller rätt. Så blir det oftast att man blir mycket bättre. Alltså det är inte, för att bli bäst behöver du inte göra någonting liksom 10 gånger bättre än någon annan. Nej. Du behöver ofta göra det lite bättre än någon annan. Men sen är alla de här algoritmerna på det, att kommer du till en nivå, då är det ganska normalt. Men sen när det sticker, då sticker det ordentligt. Så det är väl lite sånt som...
Men det där är ju spännande att man inte behöver vara... Jag pratade med... Mina grabbar har ju spelat hockey båda två. Och då finns det en ishockeytränare som har tränat... Bland annat Sedinarna och sådär. Som heter, jag tror han heter Mats Emanum, som kallas Emma. Han sa vid något tillfälle såhär, det folk gör fel. De tänker att de ska bli mycket bättre än alla andra. Det behövs inte. Du behöver bara bli lite bättre än alla andra.
Mm.
Peter Forsberg är lite bättre än alla andra på de här grejerna. Han är inte mycket bättre än alla andra, men han är lite bättre än alla andra. Och det är det som betyder någonting.
Jo, men han åker ju inte... dubbelt så snabbt.
Nej.
Det är ju inte så heller att vi säger att man jobbar 8-10 timmar. Det går ju inte att jobba 100 timmar på ett dygn.
Nej, det går
inte. Det finns inte. Du kan jobba 3-4 timmar mer än någon annan. Men du kan ju inte jobba dubbelt ens.
Nej, utan det gäller ju att göra lite mer än de andra och bli lite bättre, och så får du sån otrolig hävstång som du berättar om.
Ja.
Det måste ju finnas mycket likheter mellan sport och sälj och det jag gör som programledare. Har jag tänkt länge. År 2000 så stod jag lite i ett vägskäl. För då hade jag precis, jag hade sålt ett bolag, ett produktionsbolag som jag startade tillsammans med en kompis. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Jag var lite så här, fan, ska jag testa någonting annat? Och jag har alltid varit väldigt intresserad av idrottspsykologi. Du vet Lars-Erik Uvnestål som du har haft som gäst här många gånger. Han är fantastisk. Och det där som händer när man utsätts för en sån pressad situation som att gå in och spela en viktig match. Eller för den del som programledare när du går in och ska göra en direkt sändning. Du har en fotbollsskala, det är fullsatt i Globen. Du har Zlatan och hela fotbollslandslaget där. Och Caroline Seger där. Och du vet, det är en påfrestning mentalt. Psykisk påfrestning. Hur man hanterar de här grejerna. Hur man hanterar den här pressen. Och jag har alltid varit fascinerad av det. Och särskilt som mina grabbar spelade hockey. Så insåg man efterhand att det är mycket som händer i psyket. Det är inte så att en målvakt plötsligt har glömt bort. Han har plockat den här pucken 100 000 gånger. Han eller hon vet ju exakt hur man plockar pucken. Men plötsligt är det något som händer som får hjärnan att tänka andra tankar. Och då går det inte att plocka pucken. Och då måste man hitta vägen förbi det. Och då kan det vara en sån enkel sak som att ta två skär ut. För då tänker de istället på, just det, jag ska ju ta två skär ut från målgården. Jag vet inte hur vi hamnar här, men hur som helst. Då sökte jag 2000 till en idrottspsykologutbildning och kom in. Men samma år så blev jag då erbjuden jobbet som programledare för Big Brother. Och då tänkte jag, fan då kör jag det. Så det blev inget. Annars så kanske jag hade varit idrottspsykolog. Kanske jag hade suttit här som en Lars-Erik Unestål light.
Jaha. Skulle du kunna tänka dig om...
Jag tycker det är jättespännande.
Du kanske skulle ha något tv-program med det. Träffa alla de här Lars-Erik och alla de här supermentala personerna och bara grottar in i det där på djupet.
Ja, det hade ju varit superspännande. Jag vet inte vilken kanal det skulle vara, en SVT-grej. Jag är ju på Femman.
Ja.
Så att det känns inte riktigt som deras.
Nu får vi slänga...
Men också grupppsykologi.
Ja.
Vad som händer i ett lag när de plötsligt spelar jättebra. Och sen i andra halvlek spelar de superdåligt. Vad händer däremellan? Har de glömt bort hur man spelar fotboll?
Men vad är det som händer?
Jag vet inte, men det är väldigt spännande. Ja. Det är väldigt spännande.
Men har du använt dig av några av de här metoderna som du har hört under åren? Eller från Lars-Erik, något om du exempelvis skulle göra någon stor grej, är nervös inför? Hur?
Alltså det att hantera anspänning är ju intressant. Och det gör man ju, alla verkar göra olika inför en viktig uppgift. Om du har sett det i så här omklädningsrum inför en cupfinal i fotboll, så är det några som sitter med handduk över huvudet med hörlurar och lyssnar på någon låt. Det är någon som springer runt och spelar pingis. Jag märker att när jag är satt under press på det viset inför en stor direktsändning exempel, så vill jag gärna babbla. Snacka. Gå runt och snacka och inte tänka så mycket på vad som kommer. Det funkar bäst för mig. Skulle jag sitta under en handduk så där, då skulle jag bli överpeppad och övernervös, tror jag. Så där är lite olika. Också spännande. Ena sonen hade en hockeytränare en gång som inför en final, han var väldigt lyhörd för att alla grabbar behöver olika sätt att göra på. För om han står och skriker igång, kom igen nu kör vi, nu kör vi över dem, då är det några som går över styr, bara blir för nervösa och spänner sig. Så att han hade så här, några var ute och lekte kull, hade snöbollskrig innan finalen, och några satt under handduk och lyssnade på musik liksom. Ja, men alltså det där är högst personligt. Man får ju prova sig fram. Jag vet programledare som har då varit väldigt nervösa inför direkt så här, nej, jag är inte väldigt nervös. Men man känner ju av en anspänning. Men jag vet programledare som har blivit rent oförskämda och elaka för att de är så spända. Och jag vet programledare som måste ut och träna för att få igång blodgenomströmningen och få av lite av adrenalinet liksom. Ut och springa 5 kilometer i en sändning.
Men har du gjort någon stor failure då, av alla de här programmen du har gjort.
Nej.
Du har inte gjort någon fel att du har kommit in och råkat...
Tappa braxan.
Ja, men säga totalt fel namn eller att du har missuppfattat något, börja prata 20 sekunder innan sändning och sen kommer in. Eller...
Alltså det där är ju svårt, det är ju direktsändningar. Så då kan det ju hända saker, det har jag säkert sagt fel och sådär.
Men du räddar upp det.
Jag vet inte, men det är inte så mycket man kan göra åt det. Nej. Det är som i livet som vanligt, man kan ju säga fel. Jag kan ju säga fel här också, då blir det inte någon skandal. Man är ingen maskin bara för att man är programledare. Men jag tror inte jag har gjort någon sån. Det enda som jag kommer ihåg som var ett otroligt missförstånd, det var i mitt första tv-program 1990, va? Första TV4, när TV4 fanns första veckan, det gjorde ett program som hette Twist and Shout, som var mycket konstigt. Det var ett popprogram och då hade du en publik bestående av 400 kids som skulle, kids, de var i min ålder, jag var ju 20 då eller 21. De skulle rösta fram en topplista över rockvideos genom att skrika så högt som de kunde för den de tyckte var bäst. Och så hade vi ändå en decibelmätare som mätte av hur högt de skrek. Ja. Och då intervjuade jag en jamaikan som hette Maxi Priest. Han hade en hitlåt, Close to You. Jag vet inte om du kommer ihåg den. I just wanna be close to you. En lite reggae doftande. Det var svinstor då i början 90-talet. Och eftersom de hette Close to You, så hade jag en sista fråga till honom. Så jag avslutade med, so who do you want to have close to you right now? Och då sa han Anita Baker, som är en sångerska. Men han är från Jamaica, så att han uttalade Anita Baker. Och jag trodde han sa I need a baker. Så jag sa, oh, so you're hungry then. Han förstod ingenting. Och jag bara, Maxi Priest, applåder.
Jäkligt roligt.
Det tar en så här ett sekund när man säger, shit, han sa Anita Baker. Jaja.
Jäkligt roligt.
Det är ju inte något superpinsamt, men det är fel.
Väldigt jäkligt roligt.
Annars är det jobbiga med de här galerna. Det jobbigaste är ju att du... Allting är så styrt av manus. Eftersom galerna är så långa, så måste du vara nästan på sekunden varje gång du pratar. Och eftersom det är så stor apparat, så måste du säga ungefär samma som du har skrivit i manus. Annars så förstår inte folk vad som händer. Eller så blir du för lång eller för kort. Och blir du 10 sekunder för lång 5 gånger, då är det 1 minut som ska bort i slutet av programmet. Och då är det sista artisten som då är ett så kallat dragspel. Då kortar man den. Det hände Bingolotto, en ung kille som sjöng fantastiskt bra, som bara fick sjunga 30 sekunder för att de hade dragit över. Bingolotto är ju ett sånt program som är direkt sänt och ganska långt.
Oh, och drar, okay, du över, bara lite
grann, drar du över lite grann i varje punkt, ja, då får du korta. Då har du alltid, okay, lagt in ett dragspel någonstans. Det kan vara en låt. Det kan också vara ett inslag som man känner att nej, det här är vårt dragspel. Så ligger vi pyrt till tidsmässigt och lyfter vi det.
Ja, för sure, de har en liten försäkring på, ja, slutet alltid. Så att, ja, är det så att man får vara slutet i ett program, då vet man att man är,
då kan man ryka.
Uppenbarligen inte det populäraste kanske.
Man kan ryka, man kan också spela 2 låtar om det har gått för fort av någon anledning. Men det tristaste med galen är ju att du måste säga allting som står. Du kan inte plocka upp saker som händer, utan du måste ju nästan hålla det till manus. Och ibland så är det inte läge för att dra det där skämtet. Det är nästan aldrig läge för att dra skämt på en gala, för att du står i Globen och folk hör inte. Och det är fel. Men det är ju inget kul. Man tänker ju så här, de där hemma kanske skrattar, för det är ingen på plats som skrattar.
Jag förstår.
Det är det jobbigaste.
Du startade ju också ditt första bolag ganska tidigt.
Ja, jag startade mitt första bolag när jag var 13.
Extremt tidigt.
Ja, Adam Alsing Nöjesservice, som jag har kvar fortfarande.
Det är inte dåligt.
Nej, jag var ju diskjockey då och jag hyrde anläggning. Alltså ljud och ljus på den tiden. Man åkte ju runt, det fanns inte så mycket klubbar då, utan man åkte ju runt till, du vet, Folkets hus och Folkets park och sådär. Så hyrde jag högtalare och ljusanläggning. Och så räknade jag snabbt ut att jag skulle tjäna dubbelt så mycket pengar om jag kunde äga de här grejerna. Men då var jag tvungen att ha en firma. Och mamma och pappa sa okej, jag gjorde någon slags budget i det lilla. Ja, det låter ju väldigt flott. Men jag gjorde i alla fall någon slags uträkning om Så jag kunde visa dem att så här mycket pengar kan jag tjäna om jag har så här många spelningar. Och de sa, fine, då startar du bolag. Men jag fick inte starta bolag. Även om de tyckte det, utan då var man tvungen att gå till något som hette kommunens överförmyndare. Som jag tror finns fortfarande. Och presentera sitt case liksom. Det här, så här tänker jag, det här är siffrorna. Jaha, säger han, då får du göra det.
Så det sitter någon, det låter ju som en gubbe, men...
Ja, det var en gubbe i det fallet, jag har ingen aning vad det är. Så... Jag vet inte ens om det finns kvar, men det här var ju då 82 kanske, 83.
Minns du vad det tog för en spelning på den tiden?
Nej, jag tror jag tog... Det var ju lite olika, naturligtvis. Men jag undrar om inte jag tog 1500, typ.
Ja. Inte så jäkla tråkigt ingick... som extra pengar som...
Nej, men då ingick ju anläggning och rubb och stubb och sådär. Nej, nej, nej. Nej, men jag spelade ganska mycket. Jag tror att som mest hade jag 120 spelningar ett år.
Otroligt mycket.
Ja.
Slet inte du mycket på det? För att det är ofta sena kvällar och nätter och så.
Ja, ora, det är det. Det är ju, då var det typ onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så att, jo, det är jobbigt. Åkte man runt. Jag hade en buss som vi packade in högtalarna i. Och så
Adams nöjeservice buss.
Ja, DJ Adam va?
DJ Adam.
The hardest working man in disco business.
Faktiskt, okej.
Okay. Och alltså, så satte man upp grejerna, spelade oftast 21.01 eftersom det var Folkets hus och Folkets park. Och sen så rev man, fick betalt, rev anläggningen och så åkte man antingen hem eller till nästa ställe. Och så var det så, det var ju skitkul.
Det låter så mycket svarta pengar.
Nej, ingenting, allt var fördelningslista. Alltså, fördelningslista, en speciell blankett man hade från Skatteverket som man fyllde i hur mycket som var skatt. Det var oftast dansband som var ute då. Och då hade de fördelningslista för att alla gubbarna i bandet skulle få exakt sin del liksom.
Kul.
Och dansbanden fick ju också extra betalt om de hade enhetlig klädsel.
Enhetlig klädsel?
Ja, alltså, det är därför de har sådana konstiga...
Folkets hus alla de här betalade extra om de hade samma.
Ja, de fick i alla fall mer jobb för att det var en sån kryssruta, enhetlig klädsel, jajamän. Så att det var inte bara, de säger, om du tittar på de här gamla dansbandsbilderna, som de ser helt bananas ut.
Ja, det ser jättekonstigt.
Ja, och då är en av grejerna att de kunde dra av kläderna då. Om de såg så konstigt ut så de inte kunde ha dem privat så blev det scenkläder. Och då var de avdragsgilla. Men det var också så att hade du enhetlig klädsel, då var det lite finare. Så att det inte ser ut som en jävla julgran som står på scenen.
Ja, jag förstår. Någon ska samma. Var lite rolig och någon står med på jumpers och det ena.
Ja, det ser inte bra ut. Enhetlig klädsel ska det vara. Det är klass och stil.
Vad hade du? Hade du enhetlig klädsel?
Ja, jag var ensam så jag hade enhetlig klädsel.
Enhetlig klädsel. Men hade du några...
Men det var spännande. Jag var ju ute mycket och spelade. Och lärde mig ganska snabbt. Man ville ju komma tillbaks då. Eftersom det fanns ett begränsat antal ställen. Och de hade varje sommar hade de x antal spelningar. Och varje höst hade de så många spelningar. Då lärde jag mig rätt snabbt att... Och det var ofta farbröder som hade hand om det här som var chefer i Folkets hus. De har ju ingen aning om jag är bra eller dålig. De vet ju inte, de förstår ju inte. I 9 fall av 10 förstår de ju inte om det här var en bra kväll eller en dålig kväll. Ja, det var mycket folk. Men var jag bra eller dålig? De fattar ju inte beslut om jag får komma tillbaks med bakgrund i om jag var bra eller dålig. För det vet de inte. De fattar beslut om jag får komma tillbaks om jag är trevlig. Och om jag håller rent efter mig. Du vet, det är mycket. Man tejpar högtalarkablar. Man har några domflaskor. Jag tog med allt skräp. Scenen var perfekt varje gång jag drog.
Snyggt.
Och jag vet att det var på ett par fall i alla fall. Så vet jag att det var anledningen till att vi kom tillbaka. Nej, men det är rent. Det är snyggt och prydligt. Han är trevlig.
Det är de där 10% extra. Det där lilla extra man gör än andra.
Ja. Om man bara tänker lite till så inser man att det kanske inte är så här utan så här. Och det är ju å andra sidan jävligt dystert. För man försöker ju, man tänker ju att nu får jag komma tillbaka för att jag är så jävla duktig på det här och väljer rätt låtar och det är så bra stämning. Vilket ju var, men det är skit, det vet de ju inte. Det kan det ju vara när andra kommer också. Men här är i alla fall snyggt och prydligt efter honom.
Jag minns när jag jobbade på SBS Radio, sen slutade du där. Och det var så en så jättestor... nyhet i hela radiobranschen. Aha. När du gick till en konkurrent.
Nej,
till...
jag gjorde inte det.
Gjorde inte direkt?
Nej, jag slutade för jag orkade inte. Eller jag tyckte, jag tröttnade på att gå upp 4:30 på morgonen.
För du började ju sen på MTG.
Ja, det var 3-4 år senare.
Det var 3-4 år, ja. Men då körde du Nej, det var kanske då du satte något stort tv-avtal.
Ja, det gjorde jag.
Då var det det jag menade. Då var det det. Och det var med, var det med MTG eller?
Ja, det var med MTG.
Ja, det var med, ja just det. Ja. Men då var det så. Då hade jag lite rätt i huvudet någonstans. För att det var ändå med MTG, ja. Men inte radion. Men det var MTG-tv. Ja,
det var MTG generellt kan man säga.
Förstår.
Det var MTG som mediehus jag hade ett avtal med. Där tanken var att jag skulle göra massa olika grejer.
Men det som jag blev så inspirerad av där, det var dels att det kom ut att det är ett jäkligt stort avtal. Jag minns inte vad jag hörde rykten om, men att det var så här 10 miljoner eller någonting. Wow. Det var så här väldigt stort. Och att du har ju verkligen varit en entreprenör i din kategori. Alltså du startade bolaget tidigt, men sen har du ju varit extremt duktig på att förhandla, sätta, göra det kvalitet, jobbar också hårt, utvecklas hela tiden, står inte och stampar.
Jag försöker ju hänga med. Om man vill jobba med sånt här så måste man ju försöka hänga med, känner jag i alla fall. Och i synnerhet nu när det går så pass dåligt för linjär tv som det gör. Om du tänker på bara för 5-6 år sedan på TV3 och Kanal 5. Det fanns jättemånga klassiska programledarprogram. Alltså det, underhållningsprogram i en studio, programledare, publik sitter där, vi har en tävling eller vi har en talkshow eller vi har någonting annat. På TV3 och Kanal 5 finns inga sådana kvar nästan. TV4 och SVT, de har kvar lite sånt, men de är ju mycket större och har en mycket större och bredare publik. TV3 och Kanal 5 har alltid siktat in sig på en liten yngre publik. Därför att de, gissar jag, deras affär är att delvis sälja reklam. Och de får inte räkna in de som är över 60 år. Och ska du ha en miljon publik så är det många 60-plussare. Och det, ja, du som säljare förstår ju hur det funkar. Men
är det för att 60-åringar inte köper något? Som man
nej,
har den
de köper jättemycket grejer. Och det där är ju en ständig pågående debatt. De köper saker, men det sägs, jag bara vet vad de säger. Det sägs att en 60-åring redan har bestämt sig för vad han ska köpa. Om du är 60 och kör Volvo, då kommer du inte byta till Renault bara för att du ser en reklamfilm. Utan du kommer fortsätta köra Volvo. När du är 60 har du redan, de handlar, men de kommer handla oavsett. De byter inte köpbeteende. Är du 30 år och då har du inte satt ditt köpbeteende exakt. Så då kan du tänka sig att byta från Via till Ajax. Det är kanske två olika produkter. Fan, jag vet inte. Men du vet vad jag menar. Från Volvo till Renault. Men det gör du inte när du är 60. Tänker de här människorna. Så därför så har de ju buntat ihop 60 plus som en egen kategori. Om du ska läsa tittarsiffror så är det ju alla under 60 typ. 3 plus en, det är alla från 3 år. Men sen har du så 15-45 som är intressant för TV3 och Kanal 5 till exempel. 60 plus, ja, de buntas ihop. Och har du en miljon publik så har du väldigt många 60-plussare. Och dit jag skulle komma, förlåt, jag har tappat tråden här. Det finns nästan inga sådana program kvar. Klassiska studieprogram på Kanal 5 eller TV3. De kanalerna som har varit aktuella för mig. Och då fick jag ju tänka så här, fan... Ja, ska jag fortsätta göra tv, då får jag ju försöka hitta en ny genre att hoppa in i. Och en genre som fortfarande funkar med programledare, det är ju någon slags reality-tv. Där du kan ha en traveling host. Alltså en person du känner, som du lärt känna. En programledare som utsatts för olika saker. Kanske åker runt i världen och reser. Eller åker runt och hjälper folk att bygga hemma. Som har klantat till det, eller åker runt och testar tuffa jobb som jag har gjort nu senast. Det är liksom det där vi är nu. Sen kanske det kommer tillbaks igen. Det brukar ju vara så här cykliskt att det som är ute nu är inne igen om 7 år. Så att vi kanske står där med, jag kanske gör Jeppe det igen om 5 år. Vad fan vet jag, men du vet, just nu är det få programledarprogram.
Och det där tycker jag var superintressant. Världens tuffaste jobb.
Jaha.
Extremt läskigt.
Jag kan säga att världens tuffaste jobb är att vara programledare för världens tuffaste jobb.
Faktiskt.
Fy fan vad rädd jag har varit. Jag har varit så fruktansvärt rädd och jag har kräkt så mycket.
Jag kan bara ta ett klipp som vi kan höra på här. Ja. Som jag själv när jag kollade igenom var det så här. Alla har vi olika fobier och tycker saker är olika. Men det här var någonting som jag bara... Alltså jag är inte sugen att testa det här. Men det var när du skulle putsa fönster på Toning Torso.
Oh.
Det här är duktigt.
194,5 meter.
Det här är inte kul alls. Herregud, jag är så spänd alltså. Jag är så spänd. Det är helt sinnessjukt.
Har du tittat ner?
Jag har inte gått ut riktigt. Jag hänger precis på kanten. Jag håller kvar mig i räcket. Krogarna vitna. Jag vill ju inte släppa taget.
Nej, men det såg så läskigt ut.
Det var fruktansvärt.
Och du var så spänd. Man såg att du hänger där, så bara tittar man ner.
Det är 194 meter. Det är godnatt om någonting går fel.
Ja, men det är du är totalt död.
Ja. Och han tråkig, vad kan det ta, 5 sekunder ner i man kan fundera på varför det gick snett.
Ja, vem det var som missat att sätta fast någonting, en liten försäkring och...
Jag vet, men alla, allting, så här, man tänker ju logiskt, tänker man så här. Okej. Okay. Ingen vill ju att det här ska gå fel. Det vore förödande för kanalen om det gick fel, det vore förödande för dem som har det här jobbet, den här firman som jag är hos. Det vore förödande för dem om någonting gick fel. Bra. Jag kollar, de här repen. Ja, de håller för en bil. Du behöver inte vara bekymrad. De håller för en bil, varje rep. Jo, jo. Men den här knuten ni har gjort som håller fast mig i repet, vad håller den för? Jag hade mardrömmar både före och efter att den här knopen, den stora knop, att jag ser hur den långsamt, långsamt börjar släppa. Så änden bara börjar dra iväg. Fy fan vad läskigt det var.
Men av alla de här jobben du har testat, jag skriver ner ett gäng av dem. Det är sotare.
Det var det vidrigaste.
Sotare?
Ja, det var det tuffaste. Jag trodde ju, det är alltid så att jag tror, jag får inte veta exakt vad jag ska göra. Jag får reda på jobbet. Jag tänkte, jag sotare, jag får åka hem till någon. Och så får jag väl fixa deras öppna spis då, upp på något litet villatak och fixa en öppen spis så de kan ha mys i höst. Det blev mysigt. Och så fikar vi lite så åker jag hem. Nej, inte alls. Jag skulle upp i en sån här värmeverksskorsten. 80 meter hög. Du vet de här stora skorstenarna. Mm. Och tänker man, ja men hur kommer man gå över på utsidan? Nej då, det gör man inte. För i den här stora skorstenen som väl är, kan det vara 4 meter diameter, så är det 5 mindre skorstenar som står runt kanterna. I mitten är en öppning. Där ska du klättra upp på en stege som är så smal så att du får inte plats med båda fötterna på stegpinnen. Du får bara plats med en fot i taget. Och det är så tajt så du måste trycka dig mot stegen. Alltså det var nästan omöjligt. Och där ska du upp 80 meter.
Men bara det är ju läskigt.
Ja, du vet, efter någonstans 10-15 meter har jag på för panik. Jag är inget bra på såna trånga utrymmen. Jag har jättesvårt för att göra magnetröntgen och grejer. Det tycker jag är skitjobbigt när du åker in i en magnetröntgens rör. När du vet, du känner axlarna tar emot på sidorna och så vidare. Men då fick jag svälja det. Och du ser inte, till slut ser du inte ner. Och du ser inte, det finns inte ljus där uppe utan det är ju en lucka. Så du har ingen aning om hur långt du har klättrat. Och det tog fan evigheter och det var varmt för man hade precis eldat den här skorstenen. Jag brände mig på ryggen om jag kom för långt bak. Och så började det blåsa också. Och jag var där med en sotare, en tjej som då innan tog åksjuketabletter. Och sa till mig, du måste ta åksjuketabletter. Va? Vi ska klättra upp i en skorsten. Jo, nu tar du åksjuketabletter. Jag kommer gå under dig så jag vill att du tar åksjuketabletter. Jaha, så jag tog åksjuketabletter. När vi kom 40-50 meter upp, då började det svaja. Det blåste ju utanför. Och skorstenen svajade rejält från sida till sida.
Så att det var trångt.
Och du hade ansiktsmask, därför att det var så dammigt va? Och det var varmt och det var trångt och det var hemskt och det svajade. Och du hade ingen aning om hur lång tid du skulle klättra. Och det var tungt och jag svettades och det var vidrigt.
Det låter riktigt jäkla äckligt.
Ja, det var det. Det var hemskt.
Men tänkte du inte alla de här jobbiga tankarna då? Som jag tänker att om de har precis eldat där, att någon jäkel råkar bara, nu går jag på lunch och trycker igång en jävla eldningsknapp. Och sen så bara så.
Jo, men vi kan ju knappt vara där uppe för att de körde ju på en av skorstenarna. Så det var så varmt när den här varma luften kom. Så det var svårsotat, kan jag säga.
Det var svårsotat.
Hon var inte helt nöjd. Jag tog en enorm tid på mig, men det var så jävla jobbigt. Jag vet inte hur många stegpinnar det var, men det tog aldrig slut. Och just det att du bara kunde ha en fot i taget. Jag vet inte, jag såg ju det här på programmet sen. Och man fick en bild av hur jobbigt det var. Men jag tror nog att det var jobbigare än så alltså. Ja, förlåt, du hade en lista.
Jag kan bara läsa dem lite snabbt då. Några som jag tog med. Men det är butler, nagelterapeut.
Ja, sen, bra på det.
Var det bra? Ja, du kanske kan fixa mina naglar någon gång.
Ja, nu måste vi lägga på en liten lösnagel först. För att de är lite korta.
Ja.
Det är inte så mycket att jobba med det.
Skulle du kunna tänka dig att göra dina naglar?
Ja, jag vet inte. Jag bekymrar inte så mycket om mina naglar.
Intimvaxare?
Ja, på kille. Ganska duktig på det också visar sig. Noggrann.
Körde du också pung och penis då?
Ja, det får man göra. Och det har inte jag tänkt på, men det växer ju upp lite hår på penis. Som ska bort.
Hade du handskar på det då, eller?
Ja. Men det är fortfarande en annan mans penis.
Sen var det skyskrapstekniker, kattskötare, biodlare, brandman, strutsfarmer, surströmmingssmakare. Den hade varit spännande. Skogshuggare, spaningspilot, persare, vitalsforskare. Det var ett gäng roliga jobb.
Ja, sjöräddare också. Jag vet inte om du sa det.
Nej.
Den var ju fantastiskt spännande och jättejobbigt både mentalt. Ja, framförallt mentalt, inte så fysiskt.
Hur menar du då?
Jag fick vara vid sjöräddningen en dag och var vinschoperatör. Och som vinschoperatör vid sjöräddningen så har du ansvar för hela helikoptern. Och framförallt för den här killen som hänger i vajern, ytbärgaren. Ytbärgarna är ju stenhårda. De är ju knallhårda. Och här kommer jag från Stockholm. Och vi ska göra det här. Och jag får en... De hade ju jour, de här sjöräddarna, teamet. Så de kunde ju när som helst bli utkallade på ett riktigt skarpt uppdrag. Vi hade ju förberett en demonstration. Alltså med människa i vatten utanför Göteborg i havet. Där vi skulle flyga ut med helikoptern och rädda den här personen. Men när som helst kunde de få ett riktigt uppdrag. Och då hade vi fått, ja, då hade vi varit rökta. Då hade vi inte fått något inspelat. Så alla var ju måna om att det skulle gå fort. Och det var väldigt mycket information som jag var tvungen att lära mig på väldigt kort tid. Och vinschoperatören, då hade vi en ytbärgare som jag vill minnas heter Karl Johan. Han hänger i den här vinschen. Jag står ju ute och tittar ner på honom. Och så skickar jag ner honom, för jag styr upp och ner grejen. Kör jag ner honom för långt så är det inget bra. Och jag måste köra ner honom precis lagom, så att man får titta på hans signaler. Men det spännande är, piloten ser ju inte ytbärgaren. Piloten ser inte neråt. Så när man är ute i det här rätt räddningsområde, då är det också vinschoperatören, det vill säga jag, som styr helikoptern. Så då har jag en upp- och ner-knapp. Bredvid den sitter en liten joystick som styr helikoptern. Förstår du?
Ja.
Så jag styr en hel helikopter med en liten knapp. Och det är inte som på PlayStation att rakt fram är upp, höger är höger, ner är tillbaks. Nej, nej. Här är vänster rakt fram. Upp är höger.
Ja, de kalla tvång. Gud vad jobbigt.
Ja, jag vet.
Prestationsångest.
Jag vet. Men det de gör då, piloten, han kan ställa in en area på 1000 kvadratmeter. Och så låser han den i höjd. Jag kan inte föra helikoptern upp och ner.
För du skulle ju dränka ytbärgen.
Ja, det vore dumt. Så jag kan ju köra, jag styr helikoptern inom det här området som han har förbestämt på den här höjden. Samtidigt som jag håller koll på ytbärgen som ska in mot den nödställde. Piven, person in water. Det var fruktansvärt spännande. Men också potentiellt livsfarligt. För att om jag gör fel med den här vajen. Vajen har lite elasticitet. Om den går av, om det kommer en våg och slår in på ytbärgaren, så kan den här gå av. Och då fjuffar den upp. Och har vi något tillfälle landat i rotorn. Och står, vad är rotorn inget bra, då kraschar alltihopa. Och jag hade ju då den riktiga vinschoperatören. Hans jobb är att vara vinschoperatör. Han var ju då knallhård också. Och han sa ju till mig så här, ser jag att du blir för nervös, se att du slutar jobba, se att du klantar till på något sätt, då kommer jag ta över blixtsnabbt. Och det var ju både skönt och läskigt.
Jäklar.
Men det gick faktiskt ganska bra. Men det var oerhört jobbigt.
Jag förstår det.
Det är roligt. efterhand.
Du har haft en så här väldigt häftig karriärstege där du började som diskjockey och sen så blev det lokala radioprogram. Du kan väl dra lite grann hur den här stegen har sett ut. Och det jag är ute efter, det är vad har varit dina nycklar för att kunna ta de här stegen och lyckas? Och vad har du gjort under de här åren som du känner gjort extra bra? Liksom? Som har varit som du skulle vilja ge tips till alla de som jobbar för en karriär nu?
Ah, svårt.
Om vi börjar med att dra till grann den här stegen där du började tills där idag.
Jag tror att det gäller att hålla på mycket så att man blir ganska bra när man väl får chansen. Man måste ha lite flyt också. Men när man väl får chansen så måste man vara tillräckligt bra för att man ska få chansen igen. Och då får man ju lägga ner lite tid på det. Jag vet inte, och det här är inte någon masterplan jag har haft överhuvudtaget. Jag har bara gjort saker jag tyckte var roliga. Att spela skivor, jag började när jag var 12-13. Och sen så var det närradio och sen var det lokalradio. Och de går ihop lite grann. Det var liksom musik och lite prat. På den tiden fick man ju prata mikrofon när man var diskjockey. Det får man ju knappt nu längre. Sen så gjorde TV4. De skulle ha en programledarutbildning som jag sökte till. Det var innan TV4 fanns. Man visste inte vad det var. Så jag sa, men det kan vara kul. Och så sökte jag till det. Och så kom jag in där och så fick jag det första liksom. Så sen har jag inte planerat mer än att om jag haft två erbjudanden så har jag tagit det roligaste. Som jag tyckte var roligast. Ibland har det ju varit sånt jag fattat att det här kommer inte ha... Okej, det här kommer ha en miljon publik. Men var ganska tråkigt. Och det här kommer vara roligt att göra. Det kommer vara mycket mindre publik, men skitsamma. Så jag har ofta tagit det jag tycker varit kul. För gott och ont. Men jag kan ju inte klaga.
Har du tagit på dig mycket saker som du... till en början inte hade någon erfarenhet av, eller trodde att du skulle klara, eller att du bara, oj, det här var en tuff utmaning, men jag får testa.
Ja, jag vet inte. Det, studioprogram är en sak, det kan man ju oftast. Eller jag kan det i alla fall, efter många år. Men de här Aja Snickan-grejen och de här reality, det var ju kanalen som sa, du ska göra det här. Jag kommer ihåg att vi satt på lunch och Kanal 5, Axel och Lena sa att du, är du rädd för något? Ja, jag är inte rädd, men jag är obekväm inför det mesta. Höjder, ja, det är jag inte förtjust i. Djur, nej. Jag gillar hundar, ja. Trånga utrymmen, nej, helst inte. Då är du perfekt för världens tuffaste jobb. Så, nej. Så att jag är liksom perfekt för det för att jag är minst lämpad för det.
Sure.
Men man måste ju utmana sig själv ibland lite grann. Det har jag också gjort på andra sätt. Jag blev nyfiken på... Eftersom det finns färre och färre traditionella programledarjobb på tv. Så måste man ju titta sig runt och se vart finns jobben då. Och så ser jag nu att... inte bara nu, men för flera år sedan, att det är väldigt många som har väldigt stora YouTube-kanaler. Och hur svårt är det? Hur gör man det? Så då startade jag en YouTube-kanal mest för att lära mig hur det funkar, va? Så jag har den YouTube-kanalen. Adam Alsing heter den på YouTube. Där har jag gjort egna grejer. Filmat själv och redigerat själv och sådär. Och efter att ha gjort det så vet jag hur det funkar. Och jag vet också vilket otroligt jobb de lägger ner på sina YouTube-kanaler, de här som är riktigt stora. Om det är Margot Dietz, Therese Lindgren,
Jon Olsson.
Ja, alla de här. Det är ett sånt jobb bakom att lägga ut 3-4, ibland 5 filmer i veckan som de gör. Och du måste lägga ut, kan jag säga, minst 3 för att det ska bli någonting. Jag märker ju det. Om jag lägger ut en varje vecka, kommer det inga nya. Lägger ut 2, aha, då börjar det plötsligt klättra lite prenumerationer. Någon gång har jag lagt ut 3, då är det otroligt mycket. Men jag orkar inte, vi har ju allting annat också.
Nej, det är extremt mycket content. Ta Jon Olsson. Ett år så lade han ut en varje dag.
Jag vet. Men så är han ju stor också.
Ja. Och han har ju en heltidsanställd som filmar han hela tiden, klipper, trycker ut dagen efter. Filmar, klipper, trycker ut.
Ja. Och det har jag alltså, i bakgrunden. Antingen så satsar man på det där, då får man göra precis vad man vill. Men det finns ju också en svårighet i det, för att du måste ju ha idéer. Måste jag ha 5 idéer i veckan och göra saker? Så att, det finns en möjlighet att, att jag lägger ner TV. Om jag inte får någon mer jobb så tror jag gör det.
Men jag tycker det är intressant i den där grejen att du så här, utvecklas jag inte så avvecklas jag. Att du vågar tänka outside the box och gå på saker runt om. Det är samma sak med en podd också. Det är klart att den var ju ett, du var ju extremt tidig. Alltså, ja. Du var ju en av de första som startade podd i Sverige.
Ja, det tror jag.
Men att du vågar gå in på de här nya genrerna och inte tänker hela tiden på att nu väntar jag på att Kanal 5 eller TV4 hör av sig med ett programledarjobb för det här jag gör och sen tar det vissa så här, konferensierjobb eller något som är ganska klassiskt.
Ja.
Men att du hela tiden bara söker efter utveckling.
Ja, eller så söker jag efter kul. Eller en kombo av de där två. För att med podden, jag tror att det var Filip och Fredrik som hade börjat. De var väl först eller något, jag kan inte svära på det. Men för mig var de det. Och vi var rätt tidiga på det också. Men det var ju också för att det skulle vara kul. Man vill ha kul. För i början tjänar man inga pengar på det. Utan då är det ju bara rent... Jag är ju driven av lust, tror jag, i stor utsträckning. Lust och pengar.
En bra kombination.
Jo, men alltså, det går jag kan jobba gratis hur mycket som helst, bara det är skitkul. Men det är också jävligt gött om man kan få betalt för det.
Du verkar vara väldigt duktig på att förhandla också. Alltså, att sätta värde i ditt pris.
Ja, ibland. Det är ju, förhandlingar är ju...
Kan du berätta om någon förhandling som du har satt som du var nöjd med eller som du gjorde något extra på?
Nej.
Är det något som är preskriberat för länge sedan som du kom in på?
Nej, men jag försöker ju kolla så man vet ungefär vad andra har så att man hamnar. Man vill inte hamna för lågt. Och man vill inte säga för mycket för då tror jag att man är en idiot, va? Så man får försöka göra lite research och se vart andra finns. Som är ungefär samma eller snäppet över eller snäppet under så man kan liksom gradera sig själv. Och sen är det ju alltid enklast att förhandla om man inte nödvändigtvis behöver ha det där jobbet. Om man känner sig piskad av en eller annan, jag måste få det här jobbet, annars har jag inte råd att bo kvar, eller annars så är jag körd, eller jag vill så gärna ha det här jobbet därför att det är min dröm, då har man ju en dålig förhandlingssits. Bästa förhandlingssitsen är ju om man har ja, det här det skulle jag jättegärna göra, men inte till vilket pris som helst, då kan jag göra något annat. Så vad får jag?
Och vilka spann är det då i programledarvärlden skulle du säga att om man har ett program, leder ett program, är det liksom, och sen är det 10 avsnitt eller 10?
Det är så jävla olika beroende på vad det är. Jag vill inte prata om mitt kontrakt. Men det finns ju olika sätt att vara anställd på. Jag har ju en eget bolag och då har jag då... försöker alltid få, jag kanske får lite mindre betalt mot att jag får lite längre tid. För jag tycker jag blir stressad när kontrakt börjar ta slut. Jag tar hellre 3-årskontrakt och kanske har lite lägre lön än för en säsong bara. Men det typiska är att du får betalt per program. Du kan också få en exklusivitetspeng. Alltså du får x antal kronor för att vara bara på den här kanalen. Jag är exklusiv för Discovery Channel. Så då har jag en exklusivitetspeng för att jag bara ska vara hos dem. Och sen får jag betalt per program utöver det. Det är lite som en fotbollsspelare som får... Nu ska du bara spela i Manchester United. En fotbollsspelare spelar inte i flera lag samtidigt.
Vad kan det röra sig om per program då?
Ja, det kan väl vara allt från 25 till 100 000 beroende på vem du är. Det kan säkert vara mer också om det heter David Helenius.
Var det inte Leif Loket Olsson som hade möjlighet att ta en deal på bingolotterna?
Ja, han skulle få x antal kronor på varje, 50 öre på varje försäljd lott. Men jag hade nog gjort samma som Loket. För kom ihåg att när han fick det erbjudandet så var ju bingolotto, tror jag fortfarande, på kanal Lokal i Göteborg och en ganska liten företeelse som skulle jacka upp sig och komma in på TV4 och sedermera bli en jättefolkrörelse som Bingolotto ju var på den tiden. Men när han fick det erbjudandet så var de inte stora. Så att jag hade nog också sagt nej, ge mig hellre en stadig lön. Det hade ju lika gärna kunnat gå åt helvete.
Ja, verkligen. Någon kommer med någon ny lott.
Men så gick det jättebra och Loket skulle i princip då kunna få 2 miljoner per program eller vad det var om man hade sagt ja till det där. Men det, nej, jag hade nog sagt samma som Loket. Trygghet är bättre.
Du var ju hos en läkare sen också och fick ett besked som påverkade dig mycket.
Ja, jag försöker ju gå och kolla 2 gånger om året. Kolla värden och sådär. Att man är frisk och att det inte händer någonting. Kolla prostata med sina PSA-prov och allt vad det nu är. Och då
vad gör du det någonstans?
Ja, det gör jag hos min doktor. Det kan du göra var som helst.
Okej.
Okay. Det är bara att du går upp till din distriktsläkarmottagning som du har. Din husläkare. Och så säger du att du vill göra de här testerna för att testa. Och inkludera då PSA. Men du är ju ganska ung. Hur gammal är du?
33.
Ja, det är lite tidigt. Du behöver inte börja än. Men det är ju inget fel att göra någon gång och bara kolla att allting ligger rätt.
Gör det ont förresten den här prostatatestet? Är det då man stoppar in någon så här i urinröret ganska djupt eller?
Nej, för helvete Alexander. Nu tänker du på olika saker. Prostatan sitter ju en bit in i stjärten.
Okej. Okej.
Så att det de gör när de testar prostata, du kan antingen göra det dels på blodprov. För då ser du, då får du ett PSA-värde som då ska ligga lågt. Då vet du att du inte har någon prostatacancer. Men det, när man kommer över 50, då får man också fingret i stjärten. Då känner de på prostata. Att den inte är för stor, att den inte är hård, att den är som den ska vara. Jag har inte känt på min egen än. Så jag vet inte exakt hur det känns.
Men kan man göra hemtest?
Jag tror att man ska gå till doktorn ändå. Det du tänker på när man stoppar in något i urinröret, det är ju gammeldags så här klamydiaprov som man fick när de hade en stor topp som skulle in i urinröret minst 2 centimeter för att...
Man ryser.
Nu för tiden kan du ju bara klamydia testa dig om du kissar och så testar du det. Men på den tiden, då var det old school, ser
du. Då är du ner 2 centimeter in i urinröret.
Då var det...
Skyll dig själv.
Lägg dig på rygg, andas in. Det här får du för att du var dum.
Och sen är det,
och samma med gonorrhé-testet. Det var också en topp som skulle in.
Det är kanske där jag har fått det ifrån.
Ja,
gonorrhé-testet måste det varit.
Ja, alltså det har inget med prostata att göra. Prostata sitter på en annat ställe. Det är nära, men det är inuti och genom stjärt.
Ja. Och då går du och gör de här, stoppar in lite fingrar i rumpan, gör lite tester någon gång per år.
Så här. Jag har inte gjort det än. Jag gissar att det kommer nu när jag är 50. För det är då de brukar börja med det. Men jag säger att jag tar gärna ett finger i stjärten om de kan upptäcka en eventuell prostatacancer i ett tidigt stadie. Därför att det är väldigt många män som får det. Och gå och testa dig om varför se att du har ett blodprov. Det gör du i alla fall. Se till att de klickar i PSA också så att du får reda på att du ligger bra till. Ju tidigare man får reda på saker med cancer, desto bättre.
Och PSA, som sagt, jag ska typ ringa direkt efter.
Jag tror att du är ung så att jag tror att du är lugn. Men de flesta män kommer ju faktiskt få problem med prostata. Det är många som får prostatacancer. Eller prostatacancer om man så vill. Och ju tidigare man upptäcker all form av cancer, desto bättre, desto enklare blir det att behandla. Så att för mig, även om jag inte har fått det än, så tänker jag att det är en jävla billig grej att gå igenom för att försäkra sig om att man får leva längre. Men i samband med, och det har jag gissat dit du vill komma, med mitt läkarbesök för, inte mitt senaste, men mitt näst senaste, så sa han att nu du Adam! Nu ligger du risigt till för diabetes typ 2. Så att om inte du går ner i vikt nu så kommer vi ses här om ett halvår och så får du insulinsprutor av mig istället. Och då tänkte jag att det vill jag inte ha. Det här var ju dumt, så då kanske jag ska ta tag i det här med vikten i alla fall. Och sen dess har jag då gått ner 15 kilo. Tillsammans med viktväktarna som jag har jobbat med. Och det har varit fantastiskt. Eller det är bra nu. Och senaste doktorbesöket var perfekta världen.
Kul.
Ja.
Men det måste kännas jättehäftigt. Alltså att gå på den resan också.
Ja, både och. Det är, å ena
15
sidan,
pannor.
Ja, å ena sidan så är jag förbannad på mig själv. Att man har låtit det gå. Jag har inte tyckt att det varit så viktigt. Jag vet att jag varit tjock liksom. jag inte tyckte att det var så viktigt så att jag ska gå ner där. Utan det, jag är förbannad på att det krävs en sån här grej som att du är ett halvår från insulinsprutor om du inte skärper dig. Det är jag förbannad på. Å andra sidan är jag väldigt glad över att jag har gått ner. Jag ska gå ner lite till, och det är mest för min egen del också. Men jag är väldigt glad att jag har lyckats gå ner 15 kilo. Och det är jävla mycket roligare att få höra, hej, vad smal du har blivit. Mm. Än att folk kommer fram och klappar en på magen och frågar om det blir en pöjk.
Hur mycket har du vägt som mest då?
Nej, säger jag inte.
Nej.
Jag vägde mest när, innan jag opererade höfterna, för då kunde jag inte röra mig. Då var jag ju bara stilla sittande.
Men till grejen att du inte säger, är det för att det är...
Nej, jag skäms ju. Det är för höga siffror.
Det. Ja. Det är för jobbigt.
Ja.
Hade du dåligt självförtroende i den svängen mer för dig själv då? För du känns inte så självsäker och så. Eller liksom, bryr du inte om det?
Om vad?
Att, nej, men att du var för tjock. Att du vägde för mycket.
Nej. Alltså, jag tänkte inte på det så mycket. Ja, mer än när jag köpte kläder. Att man alltid ligger på största storleken och ibland kan man inte ha största storleken. Det var ju jävligt trist.
Lite grann som mina fötter. Jag har typ storlek 47.
Ja, då har
ju det är jättefå gånger jag kan gå in i en butik och ta någonting. Jag får mer gå in och säga så här, vad finns det storlek 47, ibland 48?
Ja.
Det är det så här dryg.
Ja, det är också
dryg läge att köpa skor också.
Ja, det är tråkigt. Men nej, men det är skämmigt att säga.
Vad är det som du har förändrat då? Är det... Vissa vanor som är du bara har kapat på eller som du gått ifrån?
Ja, framförallt så äter jag mindre portioner. Mitt problem har aldrig varit att jag har käkat pizza, godis, hamburgare, pommes varje dag. Utan mitt problem har varit att jag har käkat för stora portioner. Jag har varit för hungrig. Jag har ätit för fort. Jag har ätit för stora portioner, helt enkelt. Portionskontroll och rätt saker på tallriken. Och det har jag då fått lära mig med Viktväktarappen på ett jävla smart sätt. Och det funkar ju så länge du är ärlig. Och om du pluttar i appen exakt det du äter så kommer det där funka. Om man lurar sig själv, och det är jävligt lätt att göra det. Och ta en liten, jag tar min fru som kan äta vad som helst utan att bli tjock. Hon kan ju käka chips varje dag, ändå väga 53 kilo, och det spelar ingen roll. Men om jag tar några chips där varje dag så bygger det på, vet du. Men då skriver jag in det i appen och säger att det här var inte bra. En näve chips för fan 3 points. Det är det inte värt.
Inte värt. Nej. 5 öre. Skulle du inte kunna ta, här står pepparkakor på bordet. Där är ju mest socker och smör.
Ja. Nej, men så här är, jag äter ju vad jag vill. Men inte alltid. Hade varit i vanliga fall kanske jag hade käkat 3 pepparkakor nu bara för att det är gott. Men nu tänker jag, vill jag ta dem där så gör jag ju det. Jag äter ju en lussekatt då, för jag älskar lussekatter. Men då prioriterar man på ett annat sätt. Nu prioriterar jag att äta en lussekatt då och då.
Det är gott. Det står ju lite grejer om dig på nätet. Och jag hittade lite saker som jag tyckte var lite extra roliga. Och bland annat på Flashback så stod det en tråd om att du var en av de första langarna i Stockholmsområdet som sålde knark.
Ja, det stod... Det stod på den där tråden. Alltså, när mina grabbar, jag har 2 söner, började få dator. Så gick jag igenom lite grann bara för att se, vad kommer de att hitta om pappa nu då, om de läser? Och det där är ju sådana sinnessjuka grejer som står på det där.
Man undrar ju vilka det är som skriver.
Det stod att jag och Alex Schulman var de största langarna i Stockholm. Att vi stod på Spybar och sålde kokain. Vad fan är det för människor? Men det är folk som bara sitter och hittar på för att det ska vara roligt. Så att, då fick jag ju ta ett snack med grabbarna och säga, om ni ser något på nätet, vilket jag ju säkert var 1 år för sent, för de hade redan kollat igenom allting. Men och det är något ni undrar, så fråga mig då, för det står en del som inte är sant.
Det stod en annan grej här också, att Adam Malsing hotats med stryk, kan man verkligen förstå. Hur en nollan lyckas få sändningstid är helt otroligt. Kanske kokain.
Ja.
Det är också märklig med kommentaren.
Jag kan inte ens minnas att jag hotas med stryk faktiskt.
Nej.
Ja, en gång efter en SM-final i hockey som Färjestad vann mot Djurgården i Hovet så fick jag gå bredvid en polis till bilen. För då var det lite frostig stämning kan jag säga. Men det hade ingenting med knark att göra.
95 så var det ett tufft år för det också.
Vad hände då?
Då var det ju massa strul med revisorn.
Ah, var det 90, ja, det kan ha varit 95. Jag blev lurad. Jag blev superblåst. Det hade börjat går så bra då, så jag tänkte att jag behöver hjälp med att ta hand om det. Det blev för mycket papper helt enkelt. Momsredovisningar och kvittoredovisningar och skatteinbetalningar. Så att jag frågade runt lite om det var någon som visste någon som var bra som kunde hjälpa till. Fick av en kompis namn på en kille som hjälpte honom som han tyckte var bra. Så jag frågade den här killen om han kan hjälpa mig, och det kunde han ju göra. Och det var ju jätteskönt, för då skickade jag bara ett kuvert en gång i månaden med allting som han behövde. Han hade alla såna här fullmakter att göra saker. Och sen så trodde jag att allting var lugnt, och sen plötsligt så tog det då ett år eller någonting. Så började jag få meddelanden från Skatteverket och frågade vart är dina inkomstuppgifter, vart är dina deklarationer, vart är allt det här? Och jag bara, va? Vänta, vad fan är det här? Så då han sa att han jobbade på Ernst & Young. Och jag hade ju liksom ingen anledning att dubbelkolla, vilket var jävla naivt av mig. Va? Men jag var, vad var jag, 25, 26. Så jag ringer Ernst & Young för att fråga vad som har hänt. Fråga efter den här mannen. Och nej, det jobbar ingen sån här. Det har aldrig jobbat en sån här. Och jag försöker ringa honom och han har bara försvunnit från jordens yta. Jag ringer min polare, så fan är det som har hänt? Jag vet inte, jag får inte heller tag på honom. Han har bara dragit. Och jag får då en restskatt det året. Eftersom ingenting har lämnats in, så jag blir ju skönstaxerad och får efterhandsgrejer och straffavgifter och allt vad fan det är. En restskatt på 190 000. Som då var för mig enorma summor.
Kronofogd och allting.
Ja, det kom ju dit. Så jag hade ett möte med kronofogden, och eftersom jag då fick en prick i protokollet fick jag inte ta någon lån. Annars hade jag tagit ett banklån och betala tillbaka den här skatten.
Ah, vad drygt.
Men det gick ju inte. Och min mamma och pappa har ju inte den typen av pengar. Så att, men då var det så här, vad fan gör vi nu då? Så jag gick till kronofogden och så sa att kan vi göra en avbetalningsplan? För jag kommer kunna betala, men jag kan inte betala allt på en gång. Nej, det kan vi inte. Men du har nog pengar någonstans. Men är du galen? Jag har ju berättat hur det här har gått till. Ja, men du har nog pengar någonstans. Det gick ju inte. Och det fiffiga med kronofogden visade sig, det är att din skuld ökar varje vecka med 1%.
Med 1%?
Ja, eller något sånt. Jag ska inte säga säkert.
Nej, jag förstår. Men det är mycket i alla fall.
Men varje vecka, om du har varje månad, så ökar din skuld. Det blir ju, räntan blir 1% högre tills du har betalat. Och då räddades jag ju på mållinjen när vi sålde Think Big. Det sålde vi inte för att jag skulle betala mina skulder. Men det visade sig då att alla pengarna, som min andel av försäljningen, gick ju direkt till kronofogden. Så att jag var miljonär i, vad kan det vara, 0,01 mikrosekunder. Från pengarna att studsa på mitt konto och föras in till Skatteverket. Bara,
happy life.
Nej, tjej.
Ja. Ja, jäklar.
Jag tror att det var uppe i 2,5-3 miljoner till slut, min skuld, som börjar på 180 000.
Va? Mm. Var du uppe så mycket? Mm. Det är ju helt otroligt.
Jag har frågat lite folk.
Vilken jävla ångest. Ja. Det är som att man blir toklurad.
Ja, det var hemskt.
Nej, men alltså, varför
att de var
såna
jävla idioter på kronofogden. Jag har frågat folk efteråt, men nu har de bytt stil på kronofogden. Nu hjälper de till om man hamnar i klistret. Så.
Men det där är ju helt otroligt.
Ja, alltså, att det går... En sur gubbe på kronofogden som fick för sig att jag hade råd att betala 180 000 fast jag inte hade någonting.
Och sen kommer upp till 2-3 miljoner. Vilken jäkla mega parkeringsbot.
Ja, och det kändes dumt.
Jo, men skulle de lagt det på, vi säger så här, 10% per år, som alltså är ändå högt. 10% per år. Så att, då, men, hade det ju varit några år så här, 20 000 extra per år, vilket är ganska mycket. Men
du vet, till slut så är det så mycket pengar, för det här är ingen idé. Det är ingen idé att jag bekymrar mig över det här. Det går ju inte. Men det var inte min finaste dag när kronofogden var hemma och skulle sätta klisterlappar på saker som skulle utmätas.
Hade de sagt att de skulle komma då också?
Nej, de kom. Samma gubbe kom och satte klisterlappar på stereon och på tvn. För att det skulle utmätas. Sen gjorde det aldrig det, men...
Mådde du dåligt?
Uff. Det var ju superhemskt. Samtidigt, ja, vad lärde jag mig då? Ja, att ha lite ordning och reda på det. Att jag hade varit för jävla naiv. Man kan inte lämna alla sina grejer till någon man knappt känner. Du måste veta vem det är du har att göra med. Men det var ju ganska dyra lärpengar som han har kostat mig, den här personen.
Now it's time for Trey's sister Fragor.
Jag tänkte hoppa in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20-åring för att lyckas med sina mål och det man vill i livet. Vad hade du sagt till 20-åringarna som lyssnar på det här? Vi ska ge tips till en 20, 30 och 40-åring, tänkte jag.
Oj. Oj. Har det något svårt?
Vad hade du sagt till dina söner? Vad säger du till dem?
Jag har inte behövt säga så mycket. De är så jävla drivna och försigkomna och vill framåt. Så att jag har inte behövt säga så mycket. Alltså min äldsta son, han, efter gymnasiet så skulle han börja jobba på tv. Han hade skaffat körkort för att han skulle få vara produktionsassistent på ett produktionsbolag. Och han var osäker på att åka i Stockholm. Så han bad mig att kan du åka med mig? Han jobbade på Titan Television då. Så åkte vi en vecka, åkte vi så att han fick åka från Titan till TV3, Titan till TV4, Titan till Kanal 5 med bil till vanliga platser, så att han lärde sig hitta till de platserna innan han började jobba. Så jag har haft tur där, jag har inte behövt coacha så mycket, de coachar sig själva faktiskt. Men fan ska jag ge för tips? Jag vet inte. Det hade varit lättare om jag hade haft en plan, och nu har min plan varit så här. Men jag tror att man ska inte ge upp. Jag tror till att börja med hjälper om man gör något som man själv tycker är kul. För gör man något som man tycker är kul och brinner för, så blir man ofta bättre på det än om man gör saker som man inte tycker är kul, utan man gör saker som exempelvis ens mamma och pappa har tvingat en att göra, därför att vi har alltid varit advokater.
Där är en sak också som är med på listan över det folk ångrar på sin dödsbädd. Att man byggt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill.
Ja. Ja, det kan jag tänka mig. Men det hjälper ju. Och sen gäller det bara att göra det så mycket som möjligt. Och nu är ju... Nu vet jag inte hur det ser ut riktigt. Men förut fick man ju hoppa in och ta chansen när man fick den. Alltså du hoppar in på ett produktionsbolag. Du får en låg lön, men du visar att du vill framåt och att du gör saker. Du har en can-do attitude. Alltså du säger ja. Inte nej, men jag ska gå hem nu. Utan då säger du ja, det är klart jag gör det. Åka till Norrköping och hämta ett paket. Jajamän. Alltså jag tror att det är attityd måste man ha. En bra attityd till att börja med.
Fake it till you make it lite grann också. Att vissa saker kan vara lite knepiga, men man säger ja och sen får man se till att lösa dem under gången.
Ja, men det där är en intressant grej. Jag har aldrig någonsin blivit arg på någon som har frågat mig hur ska jag göra det här. Jag har ju haft anställda i Nordisk Film till exempel. Jag blir aldrig arg om någon frågar så här, hur, jag förstår inte, hur ska jag göra det här? Däremot så kan man ju bli lite förgrymmad om någon inte frågar och sen ägnar 2 dagar åt att inte lösa uppgiften för att de inte frågar. Så jag säger inte fake it till you make it. Jag säger fan fråga i så fall. Det är ingen som blir arg av att man frågar. Det är ingen som förväntar sig att en nyanställd ska kunna allting. Utan det är tvärtom. Tycker jag. Var inte rädd för att fråga. Gör saker du tycker är kul. Och ha en can-do attitude.
Helt rätt. Jag tänkte dra en liten rolig grej som jag läste här också. Bland alla frågor som kom in. Då är det en som heter Ulla Edsköld Ramstedt som skrev så här. Fråga honom om man kommer ihåg när han och Gry Forssell ordnade ett frieri i direktsäljning på Alla Hjärtans Dag 2008. Det var min man som friade till mig då. Jag sa ja. Och vi är ihop idag.
Ja, vad roligt.
Lite mysigt.
Ja, jättemysigt.
Minns du 2008?
Nej, jag minns inte exakt det. Jag minns att vi har haft några frierier, men jag minns inte exakt faktiskt. Jag ber om ursäkt för det, men det var ju väldigt härligt. Ibland får man mejl från folk. Jag gjorde ett ihopparningsprogram som heter Tur i kärlek en gång för länge sedan. Då får jag också mejl ibland från folk så här. Tja, du parade ihop oss. Vi är fortfarande, nu har vi 4 barn.
Så roligt ju.
Ja.
Mysigt program.
Ja. Men jag blir jätteglad när jag hör det, men jag kommer inte ihåg exakt frieriet.
Om man ska komma i kontakt med dig, lyssna på dig eller se dig, vad gör man då?
Ja, jag finns ju...
Du finns fan överallt. Det är till och med dubbla utomhusreklam på dig.
Ja, jag vet.
En för framtiden, Novo. Och sen är det även...
Energy.
Energy.
Men där kan man inte ta kontakt med mig. Det blir skitsvårt om man står framför en stor tavla och pratar. Då kommer man kanske bli hämtad av ambulansen snarare. Annars finns jag ju på Instagram, Adam Alsing. Jag har Adam Alsing på YouTube. Jag heter Adam Alsing på Twitter och på Facebook. Och ja, det verkar inte vara några problem att få tag på mig om man vill.
Men du, stort, stort tack Adam att gästa det. Svinkul att ha dig här och prata lite om allt möjligt faktiskt.
Ja du, svinkul att vara här. Jätteroligt. Det här är ju inte ett nytt rum för mig. Jag sitter ju här när vi spelar in våran podcast Adam och Company. Men nu sitter jag på Daniels plats och du sitter på Vanessas plats.
Ja.
Bara så du vet.
Exakt, jag sitter bara på en annan stol.
Ja, det gör du. Men det är jättekul att vara här. Jag lyssnar ju på Framgångspodden och tycker att det är jättebra.
Framgångspodden with Alexander Polaros.
Han saknar den efter Adam är enorm. Det är så otroligt tråkigt det som har hänt och han hade så otroligt, otroligt mycket kvar att ge. Han är så... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är, ja, världen är inte rättvis. Ja, jag skulle vilja avsluta allting med och lyssna på en av de finaste låtarna som jag tycker har gjorts. Och en av mina absoluta favoritlåtar. Och det är Circle of Life med Lejonkungen. För jag tycker att han har varit en fadersgestalt för mig. Och därför så känns den här helt rätt låt att hylla honom med.
More to do than can ever be done. There's far too much to take in here. More to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the sun. We'll be right back.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.